Let's snacka plast med Ted och Anders.
Hallå, hallå och välkomna till ännu en vecka med Let's snacka plast. Anders är med och...
Jag är med.
Vem har vi mer?
Och vi har en gäst.
Hej.
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 Johan heter jag.
Hej Johan. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Ja, vad säger du Anders? Det ska bli sjukt roligt.
Superroligt. En fellow team kasta plast medlem, vet du, det är alltid roligt.
Just det.
Mm.
Du, först innan vi går igång med riktiga avsnittet så måste jag bara säga att vi drog igång Patreon, Johan, i och med förra avsnittet. Och vi har fått våra första Patreon-medlemmar.
Det känns grattis.
Sjukt stort. Och vi är otroligt tacksamma att det finns några som faktiskt vill gå in och stötta två stackars slättarbor som försöker prata discgolf en gång i veckan. Det är superroligt. Och vi har skickat ut en liten hälsning till dem. Hoppas ni uppskattade det. Och vi jobbar på att även fixa lite exklusivt content till er Patreons sen också. Så det. Men det kommer mer info om det. Yes, men som brukbart så brukar vi ju då med våran gäst låta Ted ta över rodret och ställa lite frågor till denna. Så vi får lära känna dig, Johan, vem du är och så vidare.
Precis.
Då, vem är du? Fullständigt namn och så vidare.
Johan Gerisch, från Lund, 27 år. Discgolf fantast.
Gött. Vad jobbar du med till vardags?
Med min butik. Det är Alin på discgolf just nu.
Kul. Så att,
men jag är utbildad förskolelärare. Så det jobbar jag med i 3 år innan jag startar butiken.
Sjukt roligt.
Men jag trodde att du körde lite vid sidan av sådär, men du har verkligen satsat... Alin här som du säger.
Ja, nej, det är Alin. Det är no turning back just nu.
Ja, gött.
Sjukt roligt.
Barna finns ju där, om det skulle vara så.
Ja, men precis. det är en bra backup. Jaha.
Kul. Vad är det för familjeställning?
Singel.
Ladies. Ja,
gött. Precis.
Just det, i Lund.
Vill ni flytta ner till Lund och ha en god discgolfare som har en egen butik och så kränger lite god plast, så vet ni vart ni ska göra av er.
Bara ringa.
Exakt. Vad är det för hemmabana, Johan?
Sankt Hans får jag nog ändå säga. Det finns en liten nioålare som är bredvid, men Sankt Hans är ju den som jag spelar mest på och jobbar mest på.
Kul.
Den är belägen i Lund, eller?
Ja, exakt. Ja. Det är en kvart att cykla. Så det är bra träning. Det är upp för hela vägen.
Om man nu kan säga att det finns backar i Skåne, men det gör det ju. Det finns ju lite, i alla fall i Lund vet jag att det finns några stycken när jag bodde där nere. Så,
ja. Det är en av de få där, de topparna, eller det, vad ska man säga, det området där runt Sankt Hans, det är mycket, mycket backar upp och ner alltså, när man kastar.
Sist jag var i Lund, då åkte jag sån här hyresparkcykel från Scandic in till centrum. Då såg jag inga backar och discgolfbanor. Vart ligger den i jämförelse med centrum där?
Norr om centrum.
Ja.
Ja, det tar typ 10 minuter från centrum om man ska cykla upp.
Ja. Bra att veta om jag hamnar där igen, menar jag.
Just det. Ja, då får du höra av dig så drar vi en runda tillsammans.
Garanterat.
Sankt Hans är faktiskt den banan. När byggde Sankt Hans, vet du?
Med 9 år sedan.
Ja.
Ungefär. Hoppas. Eller då började nog arbetet och sen kanske den har varit färdig 6-7 år eller något sånt.
Mm. För jag vet att när jag bodde där nere så var det egentligen bara Bulltofta som var runt omkring Malmöområdet eller Malmö-Lundområdet där.
Fanns inte Vippeholm då?
Jo, det kanske det... Jo, det gjorde det nog. Det, frågan är inte det var den som jag spelade typ 97 någon gång, tror jag.
Ja, alltså... Detta är ju en av de häftigaste historierna från den banan. Vi hade en klubbfest så här i slutet av året och så var vi på en biljardbar och så träffade vi några killar som satt där och så vi bara, ja, nej, men vi spelar discgolf. De bara, han bara, ja, men det gjorde jag också för 15 år sedan. Så vi trodde vi inte riktigt på honom. Liksom. Han bara, jo, men alltså vi bar de korgarna där ute från Vippeholm och sen så arrangerade vi sådana tävlingar, Lundagolfen. Och du vet, så, vi trodde ju inte, vi trodde ju han bara snacka skit liksom. Men sen visade det sig efter att det visst stämde att de hade värsta grejen och han hade massa gamla diskar hemma som han berättade om. Så att,
vem var detta då?
Nu kommer jag inte ihåg namnet. Men han berättade om ett, ja men det måste ju varit det. Alltså, han berättade att de tog sådana skottkärror och, liksom, och tog varje korg för sig och satte upp och gjorde den här banan.
Är det någon där ute som känner igen det här? Och tror att ni vet vem det är, så ni vet vart ni ska höra av er till.
Ja, för jag vet att jag kraschade, då slaggade vi i någon sån gympasal där nere, runt omkring Lund.
Ja, okej.
Okay. Så det var på den tiden man gjorde det för, tror jag. Alltså det var supervanligt, man bodde i en gympasal liksom, så kostade skit och ingenting. Och, ja, det var riktigt kul.
Ja.
När började du spela discgolf?
Vad är det nu? 5 år sedan kanske?
Mm.
Ja, 5 år sedan. 5,5 kanske.
Kul. Vilka är de 3 bästa diskarna i din bag och varför?
Reko, Lutz och...
Jag förstår att det är svårt. Alla är så otroligt.
De 2 är ju favoriter. Rekon kan ju börja, men innan jag började spela med Kasta Plast så hade jag tror jag hade testat 22 olika putters. Alltså det var ett sånt skämt på varje veckogolf. Så kom folk dit och bara, har du nya putters nu igen, Johan? men så hittade jag Rekon. Jag fick den i sån julklapp från Disport. Och sen dess... Ja, precis, ja. Uh-huh. Och sen dess har jag ju bara kört med den. Och den har jag ju använts. Och den passar min hand perfekt och den flyger underbart.
Mm.
Och Lutzen är en ny favorit sen den kom ut. Flyger otroligt långt. Kastar den lika långt som mina Grym X. Men bara helt rakt. Mm. Och sen Kaxi Z-an är också en favorit. Den går långt och rakt och gör lite vad en mid och en fairway gör.
Mm. Hybriden där.
Ja, exakt. Ja. Den.
Kul. Ja. Jag hittade ju Svean nu här för inte alls länge sedan faktiskt. Det har jag berättat till Anders att det är en sån disk som jag har saknat ganska mycket själv. Och jag hade ju alltid gamla DX-rockar som jag slet in för att få typ samma typ av flykt som Svean har från start. Just den här heiseflip till helt spikrakt och bara turna lite. Och, ja, den är grym. Jag älskar den disken. Den är helt magisk.
Mm. Jag kan inte annat än hålla med. Jag gjorde ju exakt samma grej som dig. Jag hade ju ett gäng rockare i vägen. Men sen när Svean kom så fick alla dem flytta ut. Och sen så var det bara den. Så att jag har den nu också, 2 stycken.
Kul. Vad tycker du om koriander? Är det någonting du äter? Eller är det...
Oh, jag älskar koriander. Jag har ju sån, jag spelar Ultimate innan jag började spela discgolf.
Mm.
Då var det så här typ 10 år sedan, då så var vi på en turnering med laget liksom, och så skulle vi gå och handla snacks. Och då köpte jag en korianderplanta istället för typ snacks. Du vet, så här, min tränare har en bild på mig när jag sitter och käkar en sån korianderplanta på en sån turnering på en stol.
Fan, nu har vi tagit det till en ny nivå. Det här gillar vi.
Ja, nej, men det är ett sånt minne jag kommer ihåg. Det kändes, jag vet inte.
Kul, ja. Gött, skönt att få en person som är nästan, jag tror vi är lite jämna där.
Ja.
Jag älskar koriander också, jag kan ha det på typ allt. Framförallt typ tacos och sånt är det. Just helt det, sjukt gött.
Ja. Kan inte annat än hålla med.
Gött.
Underbart.
Ja, det var snabbfrågorna,
ja.
Anders.
Jajamän. Då går vi raskt vidare till veckan som gått. Och då kör vi ju Goat Hill. Vi sa att vi inte skulle kolla på den, men jag råkar faktiskt göra det i alla fall.
Ja.
Discgolf crazy som man är. Vi kan väl sammanfatta det som att Rick gick all in där på sista rundan. Galet faktiskt. 10-69. Landade på minus 40. 7 kast före tvåan. Vad säger vi om det? Han ångade verkligen på det. Kan man säga. Mm. Det var ju tajt inför sista rundan.
Ja, även så här. Ja, det gick ju så sent. Jag vet, jag kollade till typ hål 10 eller något sånt. Och sen skulle jag gå och lägga mig. Men då var det ju bara 2 kast från Brella till Ricky. Så då tänkte jag, ja ja, men detta blir spännande att se finalen, och sen så tittar jag dagen efter, så vinner med 7 kast, hur händer det?
Ja, de andra hade trubbel medan han bara körde som vanligt och iglade 2 stycken och på rad. Ja, det är galenskap var det.
Känns som att han är ett rätt bra flow nu ändå, om man säger så. Alltså han är ju, när han är på gång, och det känns som att han är, jag vet inte om hans syster har motiverat honom ännu mer till att liksom köra stenhårt. Liksom just för att försöka trycka bort hela den liksom misären som det har varit. Alltså,
fokusera på discgolfen liksom för att ta bort det mentala så sett. Ja. Såklart brutalt.
Men vi saknade lite proffs, eller?
Ja, det gjorde vi såklart. Men det gjorde ju också att andra fick komma upp och spela lead card. Till exempel Brody Smith. 2 kort i rad. Det var ju kul.
Ja, verkligen. Jag tycker det är imponerande hur mycket han har utvecklats. Han drog ju 160 meters kast liksom platt där med sin juke. Så att, ja.
Och då finns det ändå lite kvar att slipa rent formmässigt, anser jag.
Absolut.
Även om man liksom kan kasta jävligt långt redan och husat kontrollerat och bevisligen, så tycker jag att han har mycket kvar.
Men han har ju både tiden och skallen för det. Det är ju liksom, om man ser, jag menar, det är många som kan gå och göra saker och så, men ser man Brody och liksom hela hans motivation och tiden han lägger på det och just hans gameplan, som jag tycker, alltså det får man ändå hylla honom för. Han säger ju det, dessa åren är ingenting han ska synas på toppen. Nej. Utan nu är det liksom bara att spela upp sig och få in känslan för det. Och vad var det som han sa, typ nästa år eller någonting, då skulle han väl försöka börja leverera lite bättre. Så att, ja, hatten av, alltså. Jag tycker att det är sjukt kul att följa hans utveckling och hans take på det.
Har du, Johan, haft koll på honom tidigare sen Ultimate? Är han en idol från det där? Om du kollar på Ultimate-sidan.
Idol för mig, menar du?
Nej, men alltså, nej. Jag tänker, jag har noll koll på hur stor han var just inom Ultimate. Så jag har ju förstått att han var stor med tanke på den followingen han hade redan innan han kom in i discgolfen.
Nej, men han var ju stor, han var ju jätteduktig. Han spelade ju med de bästa klubbarna i USA och var på VM och allt möjligt grejs. Så att han var ju skitstor, jätteduktig.
Ja.
Men sen han hade mycket skador, tror jag, som gjorde att han inte kunde spela så mycket så det var uppehåll.
Han gick på golfen där just när han blev skadad, för då ville han ju liksom hålla på med någonting annat, och han var ju en respektabel golfare också, så som jag har förstått det som. Väldigt, han spelade PGA-touren, vet jag. Så att
golfen har jag inte så bra koll på, men han gör ju massa trickshot videos och sånt. Det tror jag han gjorde med golfen och med discgolfen. Kanske så han fick mycket publicity.
Han har ju ett par följare på YouTube, kan man säga. Ett par miljoner, tror jag, va? Så att det är ju helt, helt sjukt. Men nej, som sagt, hatten av. Och jag hörde faktiskt innan vi spelade in nu, så lyssnade jag på The Nick and Matt Show. Då var Brody med, och då pratade han just om det, hur, för han har ju vunnit sin biljett nu till USDGC, fick han ju bland annat tävlingen.
Nice.
Och det var ju i playoff, och då han sa det var så surrealistiskt, för att de stod och liksom gratulerade Ricky till vinsten, han TD:n. Och så liksom direkt efter så bara, så har vi playoff här nu för USDGC-plats, och Brody bara, nej men alltså, det här är ju så sjukt ointressant om man ser det liksom till det stora hela. Han bara, Ricky har vunnit, vi spelar om 8:e platsen, playoff för liksom en USDGC. Så han sa det, alltså, det är inte intressant, alltså han sa det, ta bort den prestationen, för det är liksom intressant för mig, det är inte intressant för resterande liksom discgolf Sverige eller liksom discgolfvärlden egentligen, utan så han ville liksom undertrycka eller trycka bort sin prestation, eller trycka bort, men han tyckte inte att det var lika intressant, och det var, han fick ju mycket skit, eller vet du, discgolf Pro Tour fick ju mycket skit för att de inte filmade playoffen. Men han sa det, vad är det i det hela liksom, det är inte det, det har ju ingenting med vinsten eller liksom pallplatserna att göra på en silver series. Så jag tycker att han har skön approach till det, och jag vet att de började redan prata liksom rating, så han är ju Han tycker ju verkligen inte om ratings. Han tycker inte om att prata ratings. Han är ju verkligen så här, alltså, varför ska vi snacka ratings? Han sa, det har ingenting med det att göra. Och så Matt bara, men du hade ju typ 1060. Han bara, men det är helt ointressant. Han bara, jag spelade bra. Första rundan var superbra. Andra och tredje rundan var katastrof, sa han. Det är liksom bara det jag kan ta med mig. Jag hade massor som jag lämnade ute på banan liksom, som jag skulle vilja plocka igen. Mm. Så det, jag tycker det är skönt. Skönt med en som har liksom en nyanserad bild på liksom hela den här ratinghetsen och sånt som verkligen har blivit. För att det, jag håller lite med honom. Alltså, kommer du på den ligan på de stora tävlingarna och håller det liksom i toppen, då tycker jag knappt att ratings egentligen borde spela så stor roll för dem. De som ändå spelar Pro Touren, va? Eller vad tycker ni?
Omtvistat ämne är det ju. Mm.
Vad tycker du, Johan?
Jag vet, det känns som att de flesta kan slå de flesta på en bra dag, så att alltså, ratingen är en siffra, jag menar, så här, det spelar inte så stor roll egentligen. Om man inte ska slå rekord och jobba för sånt. Men det är ju liksom varje tävling som gäller.
Nej, men precis, så jag menar, ligger du över 1000 rating som de gör, eller så är nästan över 1050 vissa utav dem. Då, alltså, det känns som att det är liksom, som du säger, det är en siffra, du spelar mot banan och du spelar mot dem som spelar. Så att frågan är, som, han har ju varit med på att, alltså, att du ska spela upp till ett kort mer eller mindre för att komma in på Pro Touren, och sen när du kör Pro Touren då har du ett kort och så spelar liksom rating ingen så här, alltså, för det är ju mer, om man ska se det rent krasst, för oss som kanske inte har så hög rating och inte kommer in på tävlingar, där spelar det ju större roll, kan jag tycka.
Exakt.
Just liksom ratingkraven och ratingstegen som kommer för att kunna komma med på SM eller vad som helst. Så att där gör det väl större skillnad, men jag tror att spelar du på den nivån där du ändå är uppe i stortoren, så spelar det väl kanske inte så stor roll egentligen. Ja. Nej, det var bara vad jag hörde. Jag tyckte det var lite intressant take på det, och det var kul liksom att höra honom prata om det, för att det är liksom, det är ingenting man hör lyftas på det sättet.
Nej, men han kom in med en fräsch synvinkel. Absolut. Mm. Helt klart. Okay. Du, något annat som vi såg också, det var ju comeback här för Ezra. Han har ju varit riktigt under isen. Nu sist så var det väl även lite sjukdom, va? Men nu spelar han topp 10 för första gången på länge. Så det är ju roligt. Man vill ju se att det går bra. Liksom. Ja, det är, och han är också en, det är kul med en sån kille. Han är också en frisk fläkt och ung och satsar. Liksom. Så det var roligt att han fick leverera än en gång.
Verkligen.
Sen fortsätter vi med min och nu Johans då favoritpunkt, och då är det ju att jag brukar ju rapportera lite kasta plast, och vi har ju våran homeboy Luke Samson. Han kom 13:e, och det är ju faktiskt bra. Synd på sista rundan, han spelar rätt så dåligt då. Hade han bara liksom kapat 4 kast på sista rundan, jag tror han spelar 65 eller något sånt där, och som jämförelse så Ricky sköt in 54, men det kan man inte det kan man liksom inte mäta sig med. Men hade han spelat 60 till exempel, kapat 4 kast, då hade han kommit topp 5. Så tajt var det liksom i toppen där. Det var ju många som kom 8:e, och jag misstänker att det var ju deras som var playoffen för USDGC. Men nej, kul att han är uppe och cashar igen och levererar, våran gode Luke. Har du sett honom spela någonting, Johan?
Jag fick se han göra, jag kollade på livestreamen, då fick jag se, det var en stor backup på hål 10, va? Det långa nedförshålet. Då fick jag se han kasta, jag tror han drog en rask på det hålet. Alltså. Och det blev en världens längsta diskussion också efter det, för de visste inte hur OB-linjen var dragen. Men annars har jag inte sett han kasta så mycket.
Jag kan rekommendera att titta, för att han var ju faktiskt med nu på några tävlingar sedan. Och han kastar mycket rask, alltså.
Det gör han. Ja, jag har hört det.
Mm. Skitkul är det att se.
Hur gick det för damer då?
Ja, bra fråga.
Det vet jag.
Ja, shoot.
Lisa Fakus stod hem nu faktiskt.
Mm.
Roligt. Före Orn Skagens och Jessica Weiss. Men det som jag tyckte var lite kul, det var ändå att se Juliana Korver vara med och spela. Jag vet inte om ni känner till henne.
Informera gärna.
Ja, hon har ju varit världsmästare. Jag tror att hon är femfaldig världsmästare och spelade väldigt mycket förr. Har gått över ganska mycket till typ fristil och ja, kör mer liksom de flesta. Men hon var med upp och spelade på coverage första dagen, tror jag. Mm. Så att vill man se liksom en sån lite Ken Climos motsvarighet på damsidan, så var ju Juliana Korver liksom riktigt, riktigt stor och sjukt överdominant. Mm. Så det var kul.
Hur gick det för henne i tävlingen?
Nia.
Ja.
Landade hon. Mm. Vad skulle du säga där, Anders? Jag avbröt dig, förlåt.
Nej, jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle säga. Ja. Jo, jag skulle säga det att vad tyckte vi nu om Goat Hill? Och lite kul att höra nu då, för nu spoilade Johan att han har faktiskt varit där.
Ja.
Om jag får liksom bara dra min lilla sådär, att det är många stora öppna hål och mycket bomba liksom. Mycket elevation också. Ja, jag tycker att den saknar vissa element som jag tycker är roligt med disc golf, men
typ träd.
Ja, typ träd. Nej, men den är något annat. Vad säger du, Johan, som har varit där? Har du något?
Det är alltid... Det känns som en sån grej som man vill se när proffsen spelar på ens hemmabana. Mm. Och lite så var det ju för mig att se när de spelade på Go Till då. För att när man har varit där och spelat och testat linjerna, nu har de flyttat bak några tees och några korgar. Så det var inte exakt samma läget som jag spelade. Men det var ändå kul att se vad de låg i förhållande till vad jag låg själv. Liksom, och jämföra.
Ja, det är ju kul såklart.
Ja. Men som ni säger, så är det ju en kasta långt bana. Sen är det inte så mycket mer till det. Man ska kunna vinklarna på sina diskar och kasta långt. Sen så är det ju, se disken flyga.
Ja, det verkar ju lite så. Om man ser lite av de personer som låg i toppen och slogs för det, så har de ju ganska bra klös i armen allihop där. Mm. Jag förkastar inte banan. Och så kan man se lite det som har varit snacket efteråt. Det är ju hur mycket lättare det är att faktiskt filma på de öppna banorna. Hur mycket lättare det är för folk att liksom kunna ta till sig just att se diskar flyga och sånt. Och de har ju även pratat på det om man ska få sporten till att växa för folk som kanske inte är inbitna discgolfare från början. Just filma liksom en skogsbana är ganska svårt. Det blir inte... Det är mycket lättare liksom. Publikmässigt är det lättare att filma de här stora öppna hålen.
Ja, på det sättet är det skithäftigt att man får se dem flyga. Jädra om man får se dem flyga. Helt klart. Mm. Bomba på liksom och se fulla flykter. Det är lite häftigt att se hur jädra mycket faktiskt de kan överturna sina diskar också.
Ja, men det är ju som att se Calvin och dem när de kör liksom Calvins egen Halo Destroyer. Jag vet inte, folk som vi normala människor som har testat kasta den är ju ganska köttig liksom. Det är ingenting du flippar. De gossarna flippar den. Man bara såhär, ja, kul. Skönt att ni har sånt pulver i armen liksom, så att ni lyckas flippa en Halo Destroyer som är liksom då mer än jag vet inte vad. Liksom.
Jag tror det var första sjukt. Rundan när WG var med. Mm. Det sista de gjorde hade de ju en repris på någon drive. Och då var det ett hål när han kastade där. Och då är det lite nedför. Och hur långt som helst. Mm. Och titta hur mycket hyzer han lägger ut. Och hur lågt han kastar ut den.
Mm.
Det är vansinne. Och så gör den ju en full flykt. Törnar hur gött som helst. Jag tror han kastar 700 feet eller sånt där nerför det.
Det är rätt så bra.
Det är ändå ganska långt faktiskt.
Och Emperor, jag tycker den verkar vara mäktig disk. Så.
Ja, jag vet inte vad det är för typ av disk faktiskt. Hans Emperor. Det borde ju vara något Innova... För jag vet, de gör väl, vad heter de? Infinite Disc. De gör väl ganska mycket Innova Molds, tror jag, va? Har jag för mig. Jag vågar inte svara på det. Men jag för mig, för det är rätt många Innova-spelare som är sponsrade av dem. Och det är svårt att säga att de skulle få kasta liksom någonting annat egentligen som inte gör sig i Innovas fabriker.
Mm.
Men ja, det jag hörde som var lite skrämmande nästan, det var ju att när damrundan, jag tror det var första damrundan gick ut, då var det bollgolfare och spelade samtidigt.
Oj då.
Ja.
Kanske inte var så där superbra, för det är ju en bollgolfbana egentligen från början, va? Ja. Är det inte så?
Ja, jo man får när man kommer dit får man ju betala för en tee time och ett kort liksom, och sen så får man ju ställa sig där och vänta, så man vi gick ju och snackade med golfare på vissa tids när vi stod och väntade på att det var vår tur. Det var också lite häftigt att jämföra. Vissa är jätteöppna för det och vissa tycker kanske inte om det lika mycket.
Nej, men är det permanent korgar på banan alltså?
Ja, 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 ja.
Coolt ändå. Det är ju ändå lite så här rätt bra tänk, tänker jag. För att jag menar, sporterna kan ju ändå komplettera varandra. Skulle man säga att man skulle lägga en bana här, till exempel då i Filsbäck i Lidköping, då skulle jag ju tro att man skulle kunna utnyttja banorna till maximalt. Alltså du kanske inte vill köra de här jättestora fairwayerna egentligen, utan du kanske vill gå lite vid sidan, och då hade man kanske utnyttjat marken lite bättre. Men ja, coolt.
Vi tar över det sen, när bollgolfen dör.
Mm. Just det.
Ja.
Jag har ju lovat att hålla koll lite på meteo, och det har ju lite runnit ut i sanden. Men nu tog jag tag i mig själv och ryckte mig själv i kragen och gick in och spanade. Han har faktiskt lirat lite sen Lone Star Classic. Mm. Han har spelat, vad är det nu? Han har spelat 4 stycken tävlingar sedan dess. Han kom 2 i Southside Smackdown, en C-tier. Sen har han spelat Bowling Green Open, en A-tier. Då kom han 1. Och så spelar han Annual City Mobile Championships. Som är en, vad är A/B-tier, Johan? Du som är lite TD.
Oj.
Mm.
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, jag tyckte det var lite skumt. Där kom han i alla fall, den vann han också. Och sen spelar han Battle of Barataria, en B-tier, som han också kom etta. Så han har väl varit igång, men jag kan tänka mig att de ligger någonstans i söder allihop, de tävlingarna. Han är ju inte så berest, den gossen.
Mm. Han håller sig där. Men det är ändå bra att han spelar och vinner tydligen, och spelar bra. Så han är redo sen, när det blir någon tävling som han verkligen vill spela.
Jag tror att han är en sån... Han känns som en sån snubbe. Han har ju spelat hur länge som helst. Alltså, han har nog rätt bra koll på grejerna egentligen. Ja, kul. Vi hade ju en introduktion av en annan podd här i veckan, Anders.
Ja, det var lite lustigt. Att när vi dräpte vårt avsnitt i fredags så var det någon som redan hade släppt ett avsnitt den dagen. Och det var inte Kedja Ut, utan det var ju Discgolfpodden.
Mm.
Så de välkomnar vi till Sveriges discgolfpodd-scen.
Jätteroligt. Ja, superkul. Mm. Tyckte jag. Vad skön lyssning. De gjorde det bra. Så att vi ser fram emot mer av dem, tycker jag. Och kanske även lite samarbete framöver. Får vi hoppas. Jag tycker att ju mer vi är, desto mer växer vi i sporten. Och det känns ju som att vi kompletterar varandra allihop där som vi pratat om innan. Så det blir kul. Jag tycker det ska bli roligt.
Sen var det ju bara lite fränt att vi körde Arve båda två. Den är lite sjuk faktiskt. Vi hade ingen aning. De hade förmodligen en aning, för vi hade ju spoilat lite under veckan och bad dem frågor och sådär. Men jag tyckte vi gjorde det bra båda två. Att vi hade ju, jag tror vi tömde ur honom rätt så bra totalt sett.
Jajamän. Så var det. Yes. Vi har ju lite frågor till Johan, Anders. Så, ska du skjuta iväg lite?
Du och jag,
precis. Frågor. Sen har vi ju fått, vi har blivit överrösta med frågor här som vanligt. Men det var nog nästintill rekord, tror jag, denna gången.
Ha.
Det var superroligt. Du är väldigt omtyckt där ute, verkar det som.
Får vi se om jag kan svara på frågorna.
Du, det är 100%. Skjuter du, Anders?
Ja. Relationen till discgolf. Du sa att du började någonstans där. Jag tror det var, jag har forskat lite på Instagram. Jag tror det var någon gång 2015 som det kom ut första gången att du spelade. Men hur var det innan dess att du började? Hur kom det sig att du började? För du nämnde att du hade en ultimate bakgrund lite.
Just det. Nej, så jag spelade ultimate i Akka i Lund i 7-8 år eller något sånt. Och sen, som alla vet, så är Lund sån studentstad, så att folk kommer och går. Tränar 1-2 år och sen så gör de sin master och sen så åker de tillbaks där de bor. Och sån tävlingsmänniska som jag är, så blev det lite, vad ska man säga, det blev tråkigt att försöka bygga ett lag som konstant byttes ut mot folk som man hade tränat med. Så under ett sommaruppehåll, när det inte var några träningar, så var det någon polare som bara, ja men vi testar discgolf. Man hade ju gjort det någon gång med altimetriskar innan, men inte med discgolfdiskar. Och sen så slutade det med att vi spelade typ 2 runder varje dag hela den sommaren. Och sen, ja, sen var man hooked.
Vilken nivå var det på altimeter? Var det på riksnivå eller var det lokala serier, eller hur funkade det?
Så vi var nog ett av de sämre lagen i Sverige. Men jag spelade i U20-landslaget och U23-landslaget. Jag tror jag gjorde 2 VM, eller 1 EM och 1 VM. Shit.
Men är du bekant med Kymen då sen tidigare?
Ja, vi är polare. Eller polare och polare. Vi visste ju vem vi var. Vi har mötts några gånger. Jag tror vi fick stryk varenda gång. Tyvärr.
Ja. Men kul. Kymen är ju också då, för er som inte vet, han är ju en av de första team kasta plastkillarna som de verkligen tog till sig tidigt och fick med sig på sociala medier, och han gjorde lite trickkast, och han har varit med från starten och är riktig, han har kastat i sitt hjärta, tror jag. Det blir nog tufft att rycka honom till något annat märke.
Ja, det går nog inte.
Men du får sopa han sen då på banan nu. Får ge igen för alla gånger de har tagit det på
ultimateplan. Ja, precis. Mm. Ja, jag tror han har slagit mig i de flesta tävlingarna. Så. Ja. Tyvärr. Alltså,
men nu har du chansen.
Nej, det är kul. Det går bra för kastafast-kompisar.
Ja, men det är jätteroligt. Men vad kul att ni har mötts och träffats tidigare. Då.
Ja.
Vilken klubb spelar du för nu, Johan?
Spindisk FK.
Kul. Jag har en liten rolig parentes där.
Okej.
Okay. 2006 tror jag det var. Då var jag med i Spindisk.
Okej.
Okay. Jajamän.
15 år sedan.
Ja, men det var då, vad hette de som
Adam. Hade klubb.
Ja, Adam var med, och även någon dansk kille. Vad kan
Arne.
Han? Nej, han hette någonting annat. Vad hette
Kirsten?
Han? Nej, han hette nog inte Kirsten. Jag tror inte. Även om men Paulsson har jag spelat en hel del med.
Robert Paulsson?
Ja.
Just det, ja, han är supertrevlig. Mm. Vi spelar mycket tillsammans.
Ja, han är riktigt skön. Det är, jag saknar dem, alltså både Adam och Robban framförallt. Vi spelade en, jag ska inte säga att vi spelade en hel del ihop, men jag tror de flesta runderna jag gick i Spindisk så spelade vi, jag och Robban. Och
ja,
några till. Ja, skitkul. Jag hade namnet på danska, men jag har helt tappat det nu bara för att vi sitter här och pratar.
Sön.
Ja, så är det ibland.
Jag kan droppa en massa danska.
Nej, det kommer inte komma. Det kommer nog sen, tror jag, men inte, ja, du kan inte häva ur det. Det tror jag inte. Ja.
Ja.
Kul. Vad har du, dina sämsta och bästa styrkor inom discgolfen, tycker du?
Oj. Det var en svår fråga. Jag tror mitt psyke, jag vet inte, alltså, när jag började spela, det var lite sån juniorkänsla, allting skulle bara sitta, alltså puttar och allt sånt, den mentaliteten var jag ju skitstark, men sen känns det som att mitt psyke på senaste tiden, det har blivit sämre, så att det är väl kanske en av mina sämre sidor. Och min bättre sida är väl kasta långt och kasta bra. Det är väl, brukar tycka om att spela dubbel när jag kan kasta och så putta min polare. Så, ja.
Dubbel är sjukt roligt. Jag skulle säga det är nog en av mina starka sidor också, om man ska säga som discgolfare. Just att kunna spela ut ordentligt. Inte bara liksom förlita sig på sig själv, utan att du har 2 puttar och att du kan liksom gå för det. Men
exakt.
Resultaten blir ganska bra. Jag kan tänka mig att du har hyfsad forehand touch också, eller?
Ja, de Anheis från inifrån skogen får man ofta höra. Ja, ultimate spelare. Ja.
Och så kombinerar det med en berg. Eller?
Det här, men alltså, grejen är, när jag kommer ju från ultimate-sidan, så för mig har det alltid varit så här mycket spin och understabila diskar. Så när jag kastar en berg så har den inte så mycket glid. Och dumpa bara när jag vill att den ska spinna och glida och kasta den med bounce. Ja, så att bergen åker in i vägen när det blåser skitmycket. För att då finns det ingenting som kan göra vad den gör. Men annars så har jag inte den i vägen faktiskt.
Vad kör du för touch forehand disk då?
Reko.
Jag har Reko för Anheuser. Så sen så den enda kasta plastdisken som jag inte har i vägen, det är en Harp. Men nu hörs det ju rykten om att kasta plast ska göra en sån. Så att då...
Jag skulle säga det, för det är en sån disk som nu när jag har testat lite lineup när Anders pulsade på mig en massa diskar, så är det, jag sa det till Anders, en stabil liksom Aviar X3 eller en Harp eller Tactic eller vad nu de heter, de här riktiga just platta, lite mer överstabila diskarna, det är väl någonting som jag tycker har saknats.
Vi kommer till det, vi har en punkt, två punkter ner. Hur kom det sig att det blev kasta plast? Är det kymen?
Ja, det är kymen faktiskt.
Ja, du ser.
Nej, men det är så här. Det började väl med den här presenten från Disksport då. Så jag fick den här putten. Så började jag köra med Rekon. Och sen så var jag tvungen att kolla vad det fanns mer. Så jag köpte någon Kaxi Z, vet jag. Och spelade. Och sen mitt andra SM så fick jag gå med kymen andra rundan. Och så spelade jag riktigt, riktigt bra. Förutom de två sista hålen där jag slutade dubbelbogey. Men jag visade väl Kimen att jag kunde kasta bra, så att en månad senare eller något sånt så kollade han, så frågade han typ så här, hur ser det ut för nästa säsong, och undrade om jag ville vara med i Kasta Blast då. Så att det var så det gick till.
Kul! Och du högg som en kobra.
Ja, jag tyckte det var...
Eller hade du fler anbud?
Nej, verkligen inte. Jag hade väl spelat 1,5 år eller något sånt. Men jag blev rätt duktig rätt snabbt. Så att, men ja, det var inte så att det var folk som jagade efter mig. Så att det var ju jättekul att Kasta Plast ville ta med mig.
Ja, och nu tänkte jag, nu kommer vi till den där punkten där. Nu är vi lite bekanta alla tre här. Och det är i det här avsnittet alla Kasta Plast-fans har längtat efter. Att vi ska få gå loss på lite kasta-snack här. Och då pratar vi om det här nu. Vad saknar vi i baggen?
Johan kan börja, tycker jag.
Det är ju just nu är det en Harp. Eller en sån överstabil putter/midrange. Som man kan kasta när det... Som har lite mer glid än Harpen och som man kan kasta forehand och backhand. Än bergen menar jag. Sen kanske... Jag vet inte. De har ju rasken som jag börjat kasta mer och mer nu på sista tiden. Men en Krymex som är lite stabilare. För det finns ju några runs från 2017 eller något sånt. Sådana poptops som alla letar efter. Som är superstabila. Som jag älskar. Att ha något i den stilen hade ju varit grymt. Annars jag tycker jag det är
stor, rätt. Hur känner du med stort X versus litet X?
På runsen eller hur de... Alltså jag har ju haft tre stycken grym X med stort X i 2,5 år nu. Jag har ju inte letat nya för att jag har en insliten poptop, en rak och sen en jätteöverstabil. Så jag har knappt testat dem med litet X, men jag har hört att de ska vara lite mindre stabila.
Jag upplever det också, för jag skaffade några nya i fjol. Men som sagt, för mig, jag är inte i samma division som de här som kastar otroligt hårt och långt och fint sådär. Så att för mig, men jag märker ändå skillnad, det tycker jag. Så att jag har även stora X och litet X i min bag.
Just det.
Men det är ju tufft, för det går inte att få tag i de stora längre. Det är bara litet X. Så att vi får se vad de hittar på. Det finns mycket att jobba med i produktionen. Och jag vet ju det, att om vi nu ska snacka lite Kasta Plast, så... är det ju nyheter på gång, alltså i framtiden. Det snackas om, som du säger, en lite mer överstabil putter. Det har ju Anders gått ut med i en engelsk podcast. Just. Anders Hellström. Och det kommer även komma en hårdare plast. Det är också bekräftat.
Den har jag ju Det får jag nog säga. Men jag har ju fått hem ett exemplar av den.
Ja, det får jag säga.
Och testa. Så att den kändes riktigt bra. Speciellt, jag kan tänka om jag som puttar med Reko och på sommaren när det blir varmt, så kan jag tänka mig att den nya plasten kommer vara grymt bra för Reko. Så jag ser riktigt mycket fram emot den.
Hur hård är den, Johan, skulle du säga? Har du testat?
Nej, men den är hård, alltså den går inte att böja.
Nej, vad bra.
Om man tar i max, så att det...
Kul. Det jag skulle vilja ha en djupare Reko, hård.
Okej, okay, ja.
Mm. Med större rim. Alltså, eller större bid, rättare sagt, under. Ja. Jag puttar ju med KC Aviar.
Ja.
Så jag skulle vilja ha någonting som är typ identiskt den. De skulle kunna ta den formen och bara göra en disk utav den. Det hade varit gött. Men det är ju svårt. Ja, lite så. Men det är väl det, om man ska säga så här, för en novis kastaplastare som jag ändå är, fast har testat lite, så är det väl just som du säger, Johan, en stabilare grym hade varit, eller grymmex hade varit bra. För jag tycker att de är snäppet för understabila om det börjar blåsa lite. Alltså de är lite som en bra, lite flippigare destroyer för mig, kan jag säga. Mm. Så att någonting som är lite stabilare än det och som är lite mindre stabilt än rasken hade varit skönt. För den är ju ganska stabil.
Ja, det finns ju den 5-year run av rasken. Den är inte lika stabil. Det är någon glowplast, tror jag också, va? Så att den, jag har ju en sån i bagen nu som jag har börjat köra, för dem är inte fullt så överstabila som de vanliga rasken, utan den här. Men det blir också dyrt. Jag glömde den på banan häromdagen. Och det var också så här, ska man leta i sitt fråd för att hitta en som flyger likadant?
Ja. Ja. Och det syns ju även på Luke. Han har ju också, han har ju flera rask. Och antingen så har han lyckats att nöta in dem så pass mycket, eller så är det så att han har hittat någon run som också är lite lite mindre överstabil.
Ja, man måste ju ha små fingrar för att kasta dem. Annars får man ju inte in mellan rimmen och
Nej, men jag tror att, som sagt, nu har det ju skett en ändring i produktionen. De har bytt produktions site, om man säger så. Och låt de killarna komma och bli varma i kläderna och börja trimma lite tekniker och trimma lite processer, så ska det nog gå och hitta rätt på X-en igen. Det är jag helt övertygad om. Men vad tror vi annars då, framtiden för kastaplast, Johan? Jag spår ju en ljusnande framtid. Vi får inte glömma det. Alltså, de är ju nya. Alltså, för bara 5-6 år sedan så hade vi 3 molds, eller?
Ja, något sånt.
Så att, och det är dyrt och liksom att växa. Och mer molds innebär kostnader. Nu har de ju möjlighet om någonsin här med den här uppsvingen som sporten har. Och fortsatt bra försäljning. Och en produktion som tror på produkten. Och är villig att investera för att få upp produktionshastighet och allt detta. Det känns ju som att det kommer gå bra det här.
Nej, jag kan inte annat än hålla med. Jag tror det kommer bli grymt, en grym framtid för kastarplast. Så som märket växer just nu.
Ja, och just att fortsätta tillväxten och kunna få in någon mer kille. Plocka någon på touren mer. Någon up and coming, de gillar ju det. Och kanske ta någon och visa att de tror på den människan. Det är ju rätt. Prislappen stiger ju också för varje år.
Anders.
Det är ju tydligt.
Anders skrev ju ett bra inlägg om det, tyckte jag. För att det var folk som tyckte att Kastas Plast skulle sponsra fler stora namn. Eller sponsra något stort namn. Men att de ville ha någon som trodde på deras produkt och inte bara hoppade mellan märken för att få betalt. Utan att de vill ha folk som genuint gillar deras diskar och vill kasta dem över en längre framtid. Inte bara över ett år.
Jajamän. Och det vet vi också, att de har ju faktiskt signat några unga löften också. Och även fler på FPO.
Jag tänkte precis säga det, att där känns ju som att det är en marknad som inte är liksom helt mättad, och det händer ju mycket på FPO-fronten också. Så där är känns som att det, man skulle kunna liksom hitta någon som är ganska duktig, skulle jag tro. Men det är kul.
Nej, men det känns jätteroligt att få följa den här resan. Mm. Och vara del av den på något sätt.
Ja, absolut.
Mm.
Mm. Men du, det här med Nordic Disc Golf. Hur kom det sig och vad har du för mål med det här?
Det var stora frågor.
Ja, men alltså det är ju skithäftigt.
Den frågan delar vi faktiskt med Tommy Bäcke från Kedja Ut. För ja. Han var med och skrev den. Sen märkte jag att vi hade ställt samma fråga. Så vi tänker ju okay. lite likadant kan man säga.
Så hela idén började nog med att jag inte riktigt trivdes på mitt jobb. Och tänkte att det var lite sån här, jag ska säga, tidig 30-årskris. Liksom. Okej, ska jag jobba kvar här i 5 år och det här om 5 år? Nej, så vill jag inte det. Så var tanken då att bara tävla i typ 1 eller 2 år och se hur bra jag kunde bli. Men sen fortsatte coronan så att alla tävlingar fortsatte ju vara inställda. Mm. Så då var det, de måste hitta någonting annat att göra. Så då blev ju tanken att ja, men jag startar en butik i Lund. För jag hade sålt rätt mycket kasta plastiskar och sånt via tävlingar och annat innan. Så att jag visste att det fanns en efterfråga. Så att ja, det var typ, jag hade sagt upp mig från jobbet. Läst på hur man startar företag. Fixat allting och sen så snackat med Anders och Jonas och Per där om jag kunde sälja diskar och så var det klart tecken, så då var det bara att köra på.
Kul.
Och det är roligt.
Målet, jag vet inte. Det är väl att jag tror målet är att erbjuda en bra butik till dem i närområdet men också i övriga Sverige, men att kunna leva på det och göra det som jag älskar varje dag. Jag vill inte bygga något multimiljonärt företag för att tjäna pengar, utan det är för att ja, kunna arbeta med sporten som jag gör detta. Mm. Så att få det att gå runt hade ju varit grymt.
Och det är så att det finns även en fysisk. Det finns möjlighet att komma och handla av dig. Eller är det så att du skeppar runt även i lokalområdet så går du ut via bud?
Jag har kört några cykelvändor med några år, men det är högst ovanligt. Jag har faktiskt lagret i min lägenhet. Så jag har väl 600 diskar här i gästrummet eller något sånt. Och lite i vardagsrummet. Ja, så att folk, de kommer utanför lägenheten så får jag komma ner och så får de skriva sitt ordernummer så kommer jag ner och lämnar diskarna. Så att, men jag letar lokal, men det är dyrt i början av uppstarten av ett företag. Så att får vänta lite med det tills det blir mer, ska man säga, hållbart.
Precis.
Men sen, jag vet inte, tanken är nog inte heller att jag vill sitta i en butik 4 timmar eller 6 timmar om dagen, utan jag vill ju ha det så här flexibelt att jag kan vakna på morgonen, dricka lite kaffe, gå och kolla ordrar, sen cykla till posten och skicka dem och sen kanske gå ut och träna och hålla någon lektion och sen kommer jag tillbaka och sen lämna ut lite ordrar. Att det blir lite så.
Men du kör, om man säger, du kör lektionerna i samband med Nordic, eller?
Ja, precis. Så att jag erbjuder privatlektioner via företaget som man kan dra på friskvård. Det lockar många.
Ja, det är sjukt, det är nice. Smart. Måste jag säga. Riktigt, riktigt bra. Det är kul. Jag tycker det är tanken att du ska binda dig fast vid bara kasta plast, eller kommer du att bredda sortimentet framåt, eller är det hur ser det ut där?
Jag har snackat med några andra tillverkare, men det är ju totalstopp. De säger ju direkt att nej, vi tar inte in några nya återförsäljare. Kom tillbaks typ 2022 eller något sånt.
Mm.
Men jag har snackat med Prodigy faktiskt och gjorde en deal med dem att jag skulle ta in lite från deras diskar och kunna få in lite väskor också, för att det är ingenting som jag har just nu i butiken och det känns som att det behöver man. Men det är också, det skulle varit 1 maj skulle den leveransen vara här och den är försenad på obestämd framtid, så att vi får se när det kommer.
Men det är tufft. Då får du ha lite A2-or på lager också då. Ser det ut.
Ja, det är roligt. Jag har dålig koll på Podgy faktiskt. Det verkar vara populärt också. Så att det är men det kasta plast säljer förvånansvärt. Eller inte, ska inte säga förvånansvärt. Men det är liksom, det är inte så att jag känner att jag måste ta in andra tillverkare. För att det är så många som kastar plastdiskar just nu. Och att de som hittar sporten för första gången eller ska testa, de bryr sig inte så mycket om vilket märke. Så. Ja.
Nej, men det är hatten av till Kasta och Disksport då, som har öppnat den dörren för dig ändå.
Mm. Ja, jag är evigt tacksam för det. Det är verkligen.
Mm. Om vi liksom kollar på personlig plan då. Discgolfen, vad har du för mål där? Det var ett väldigt konstigt år i fjol. Självklart. När tävlingarna drar igång och allt sånt där, vad har du för planer? Vad är målet?
Jag har ju spelat SM varje år sedan jag började spela. Tragiskt nog så tror jag började med en 13:e plats efter jag hade spelat ett år, och sen har det bara gått lite sämre och sämre, så jag hoppas att det är konkurrensen som blivit hårdare och inte jag som spelar sämre. Men det, spela SM, spela NT-tävlingar, spela lokala tävlingar, brukar spela någon Europatour i Danmark också varje år, men nu har de blivit inställd, så att vi får se.
Kokkedal eller?
Ja, exakt. Jag Kokkedaloppen.
Mm. Ja, det är trevligt ändå. Det är bra. Åk dit och representera. Det gillar vi.
Mm. Det är ganska nära.
Det är perfekt ju.
Ja, vi brukar spela den danska vintertouren också och vissa sommartävlingar. Det är nära att åka över och danskarna är väldigt glada att ha oss, och vi är glada att få hänga lite med dem och snacka lite.
Det är faktiskt det är min enda internationella bana jag har spelat, i Valbyparken i Köpenhamn. Yeah.
Mm.
Där ligger det någon first run grym, tror jag, i Brännäslerna.
Ja,
men de hade så sjukt smala fairways då när vi var där.
Ja. Hur länge sedan?
Ja, 2016 kanske. Och då var det väldigt mycket brännässlig ruffen, så jag var aldrig i livet, jag gör det inte.
Var det fairway som var smal eller var det du som kastade brett 2016? Ja,
nej, jag ber om ursäkt, det var gångarna mellan fairways som var smala.
Ja.
Så jag träffade väl inte fairwayn. Nej, men trevlig bana annars. Några sådana signaturhål. Det är smala med de häftiga träna eller buskarna eller vad man kan kalla det. Som är spikrakt och så är det liksom som en korridor av buskar.
Vad är det som kallas pinball eller någonting eller?
Ja, exakt. Jag ska tänka säga det. Det är typ 55 meter eller något sånt, så är det liksom supersmalt.
Mm.
Undrar hur många gånger KJ har aceat det. Det borde nog vara ett par stycken, kan jag tänka mig. Han har
konstigt
ju hyfsad...
nog var han inte där när jag var där.
Nej. Annars är han här och gömmer sig med trimmen i högsta hugg och kör bara. Han jobbar ju som vad sa du?
Jag fortsätter.
Han jobbar ju faktiskt som typ landskaps snubbe, alltså så här klipper häckar och buskar och tar ner lite träd och. Så jag känner mig lite så att det är jag och KJ, vi kör lite samma sak, fäller lite träd och trimmar lite häckar och sånt.
Han är lite bra på, är lite bättre på trickshots än vad du är bara.
Skojar du eller? Ja. Ja, väldigt mycket bättre. Ja, du har inte sett mina trickshot dock.
Ja, med viss.
Piranha golf på bensinstationer och så vidare. Det är...
Men du, Johan, är det lika samma på Kokkedal? För jag upplevde att det var stod många Tuborg under korgarna när vi var i Valbyparken.
Alltså de flesta gånger jag har varit där så har det varit när det varit inför en tävling. Jag satt och antar att de städar upp. Men Valbyparken är det näst mest spelade banan i världen, tror jag. Och det är ju en park där det är jättemånga andra personer som hänger, så att det är väl inte konstigt på sommaren om det är mycket.
Så. Nej, det var ju jäkligt kul att se, för det var som du sa, det var massor med folk.
Mm.
Men väldigt roligt.
Men så har det blivit i Slottskogen nu i Göteborg också. Det är väldigt mycket liksom ölburkar och grejer. Det är just det här liksom att det är så mycket nytt folk som hittar sporten är bra, men det för också med sig liksom att vissa har ju liksom inte riktigt kanske samma koll på det som vissa andra, utan att det blir liksom lite den här feststämningen. Man går ut med sina polare och kör en runda. Så att det är, vad säger man, det som allt gott för också lite annat med sig också ibland sådär, så att det är både gott och ont.
Så är det.
Mm.
Det gäller att kunna hantera det med, men det är ju, vi har ju diskuterat det tidigare, mer banor, fler banor. Mm. Sprid ut folket på fler banor bara. Och så gäller det att utbilda folk i etikett och hur det går till på en discgolfbana.
När vi spelade här i Lund så träffade jag några studenter och de hade ju två stora påsar med alla sina burkar i, så gav jag dem beröm och tack för att ni tar med er skräp. De bara, det är viktig pant, så att det kanske hjälper. Studentstaden där man inte slänger det, man måste ha kvar det.
Gött.
Ja, det är bra.
Men det kanske är något kul, Johan, att göra till vad heter det, till Nordic. Alltså köra några sådana här kortare introduktionsvideos till folk. Alltså ta lite vett och etikett och en sån. Ja, jag har tänkt lite på att man skulle kunna göra liksom. Det är en bra pitch. Köra sådana här kortfilmer, för det är, jag tror folk gillar det. Alltså det behöver inte vara så mycket, utan bara 2-3 minuter liksom. Hur man beter sig.
Mm. Ja visst, det kan ju vara på sidan bara. Någon sån här steg för steg.
Ja, jag hade någon tanke om att göra någon promotion för kasta plast olika diskar. Liksom. Att jag kastade den, så här flyger den om man kastar den på det här sättet. Och sen så har den videon bredvid disken så att folk som aldrig har kastat den innan kunde se ungefär och vad den användes till, kanske typ så här 30 sekunder.
Mm.
Men det kan man ju såklart utveckla. Men just nu är det tid som går till mycket annat. Så
är det ju.
Ja.
Definitivt. Kul. Har vi fått några lyssnarfrågor annars då?
Det kan du räkna med. Du, Johan, borde Lund stavas med mer än ett U? Och hur många i så fall, undrar Johan Kolberg.
Oj. Om jag så 42.
Lund.
Ja, gött. Nicke Nyman frågar. Vi från norr brukar ju skämta om att vi behöver en tolk för att förstå en skåning. Är det samma sak för er med norrländska? Är det svårt att förstå norrländska?
Jag brukar inte hänga så mycket där uppe. Alltså, men jag vet, första gången jag var där så fattar jag inte varför de andades in hela tiden. Men
gött. Sen frågar han också, vad är det med berg som är så märkvärdigt? Förutom att den är kass, skriver han.
Då är det den Johan bekräftat. Han baggar inte den, förutom när det blåser.
Exakt.
Mm.
Så att alla är inte skadade, Nicke.
Precis. Hade vi något mer där, Anders?
Victor Nilsson, han kommer med lite härligt beröm. Han måste bara säga att det grafiska materialet på Nordic Disc Golf är utan tvekan det snyggaste bland discgolfbutikerna. Bra jobbat där.
Det är ju, vad ska man säga, ge sig själv en klapp på axeln, för att det är han som har gjort allting. Han har varit en riktig klippa, så det går inte att säga någonting annat. Han har hjälpt mig med så mycket grafiskt material och typ tagit 5-6 diskar i betalning liksom över de här tre månaderna, varit från promotion bilder och allt möjligt grejs, flera timmar som han har lagt ner på det. Så att, stort tack, Victor.
Ja, han är en hjälte, för han är också en av våra patrons.
Okej. Okay. Ja.
Hatten av Victor.
Gånger två, ja.
Mm-mm.
Faktiskt. Han frågar även, om du bara får välja en disk att kasta och en maträtt att äta resten av ditt liv, vad skulle det bli då?
Oj, en disk att kasta. Kaxisäta kanske. Kan man göra det mesta med. Kan man kasta långt också. Och, ja. Lite inspel. En maträtt. Oj, vad käkar jag? Jag har ju hur mycket allergier som helst. Men, så att jag brukar käka rätt basic grejer, men jag är väl nöjd med någon klyft potatis och någon bit kött och någon grönsak till det.
Är du allergisk mot bea?
Ja.
Är du det? Tyvärr, ja. Är det skit? Vad är det då? Är det ägg eller?
Ja, exakt.
Jädra. Ja, jag lider med dig. Men det går ju faktiskt att göra något. Jag får hitta på någonting åt dig. Yes. Yes. Härligt.
Jag har ju en hel del screenshots här nu då. De har inte Anders att säga, för jag gömmer dem från honom alltid. Så jag tycker det är lite roligt.
Ja.
Men Viktor Kastar Plast heter han. Eller Viktor Kastar Plast, givetvis, heter han på Instagram. Han undrar, vilket proffs i USA eller Europa hoppas du ansluter till Team Kasta Plast i framtiden?
Vem skulle du tycka var skön? Det behöver inte vara liksom så här verklighetsförankrat att han tror jag att vi kan få in. Men
nej,
någon som skulle sitta som en fläskläpp i Team Kasta Plast.
Nej, men Simon hade ju varit häftig att ha med. Det känns som att han hade showcaseat Kasta Plast-diskar på ett kul sätt, om man hade fått se galna linjer med diskar och sånt. Så att det hade varit häftigt.
Vi behöver vända honom. Han behöver bli Europapatriot.
Mm, exakt.
Kom igen.
Dackve undrar en hel del grejer som vi redan har svarat på, men han har faktiskt en grej som vi inte har svarat på, och det är favoritbana.
Du har ju varit överallt, ser du.
Ja, det är då det blir svårt att välja.
Mm.
Jag får nog ändå säga Ale, tror jag. Ale Vita, så jag tycker att den, alla detaljer där och allting med, som de har byggt upp runt hålen och sånt, det är fantastiskt att spela, och det är liksom varje hål är nästan ett signaturhål, känns det som.
Mm.
Och ja, den utmanade.
Det är galet, tränat. Är det.
Och hatten av till Dan som har gått runt och finulat lite där. För det är ju han som har lagt liksom touchen på just det som du pratar om. Alla små detaljer. Byggt den här liksom fantastiska liksom läktaren nästan. Som utkast på, jag kommer inte ihåg vilket hål det var. Det måste väl varit typ 7, va?
Ja.
Nej, häftigt.
Ja. Oh. Mm.
Han undrar även om du har några andra intressen utöver discgolf. Ingenting.
Nej.
Jo, vi pratade om det förut. Jag sa att när Johan kom in i vår stream här.
Just
här
det,
kommer en lite gaming-kille här.
Exakt, ja. Jag spelar dataspel med lite polare för att driva tiden på kvällen. Så att det är väl ett intresse.
Mm.
Jag känner mycket discgolf.
Mm. Ja, jag känner igen dig. Jag var också ganska mycket discgolf, jag tror, när jag var i din ålder. Sen blir man ju äldre och skaffade barn och grejer, så då var det inte, det. Då blir det inte riktigt lite mycket. Han undrar också, vilken är den bästa kasta plasten, tycker du?
Inte K2 i alla fall, eller K1 soft. Den har jag inte kommit överens med riktigt. Men jag får nog ändå säga K3 då. Alltså jag tycker att den blandningen mellan medium och soft som den har, och sen hur greppig och bra den är i regnet, där har varit guld för puttandet och kast när det har varit regnigt. Alltså den är riktigt bra.
Den är fin. Så får vi se om det blir en ny favorit av K3 Hard när den väl dimper ner.
Han har även en annan fråga som är, vilken är din största dröm i livet? Den är ganska enkel att svara på.
Jag tänkte på det här om dagen, för att det är så här liksom, om någon för 2 år sedan hade sagt sen, ja Johan, du kommer jobba heltid med discgolf och du kommer ha lite lektioner och sen så kommer du kunna gå ut och spela klockan 11 på dagen och sen så kommer du spela tävlingar och sånt, så hade jag ju sagt ja, right. Men ibland är det väl bara att stanna upp och inse att man har det riktigt bra. Så att, men att vinna SM hade ju varit coolt.
Nej, men alltså, jag måste bara säga det igen. Du gör ju helt rätt. Alltså, gör det nu medan du kan. Alltså, livet väntar där sen. Nu har du ju möjlighet att leva drömmen. Liksom. Kör bara. Mm. Låt det bära eller brista. Jag är grymt avis. Jag önskar också att jag var 27 nu.
Man kanske åker över till USA och köra någon form av, vad heter det? Tävling däröver.
Ja, Det är ju också att försöka få med några polare, alltså, så att det inte är helt lätt. Det är tjejer och annat inblandat. Men jag har ju faktiskt farmor och farfar som bor i San Diego i USA. Så att det hade inte varit helt omöjligt att bo hos dem och sen köra West Coast swing eller något sånt. Men det återstår att se. Ligga i på lite hård träning och sen så försvinner coronan, så kanske det blir ett bra mål.
Fan, det vore ju asgrymt. Vi behöver ju någon som åker över. Du får ta den nu, Johan.
Ja.
Ta den för laget. Anställ någon så sköter ut och fixar ut lite diskar och sådär.
Ja, just det. Ja.
Och så får du... Vi skickar över lite Patreon-pengar där.
Ja. Det finns.
Så drar du...
Ja, det finns säkert några
juniorer. Det kanske räcker till nudlar.
Farmor har nog varit glad att laga mat om jag kommer över.
Ja, det är bra.
Gott. En annan kille som heter Living Pixels, han undrar, vilken är Kasta Plast bästa mold enligt dig?
Reko eller Lots? Lots kanske. Lotsen är ju en riktig favorit just nu.
Mm.
Ja, jag håller med. Alltså, jag har sagt det också tidigare att den kom in och blev en favorit. Alltså. Ja, magisk disk. Love it.
Han har också en fråga som är, vilket är det märkligaste kastet du har råkat eller behövt kasta?
Jag sitter bara och ler, för det är roliga frågor, men de är luriga.
Det är svårt så här, när man ska tänka tillbaka på en situation när jag gjorde ett konstigt kast. Ja, vi spelar ju, fick ju hem sådana disc dice nu för inte så länge sedan. Där fick man träna på rätt konstiga kast. Då var det ju så här putterrollers på hål där man skulle så här 100 meter. Det var ju helt tokigt att träna på det.
Du acerade väl något sånt riktigt skönt också på diskdicen, va? Var det inte så?
Ja, just det. Ja, det var typ så här, en liten korthållsbana, den niohållsbana som är här nere, så vi skulle testa det. Och då var det så här, vi var tvungna att kasta en överstabil driver på ett 65 meters hål, så att då är det bara att gå fullt för det.
Och den satt som en smäck.
Ja. Ja, det var härligt.
Men du har inte ändrat din taktik på det hålet i alla fall, va? Eller blir det, ja,
det
varje gång?
Det brukar vara en putter ner i marken som skippar fram forehand.
Gött. Dave 120680. Jag tror att det är en teamspelare till dig, va? Är det inte så?
Ja, det stämmer.
Han undrar, hur många ace har du gjort, Mr. Ace-maskin?
Oj, jag har faktiskt inte räknat. Jag vet att vissa alltså har superkoll på hur många de har gjort, men jag har ingen aning faktiskt. Jag vet att två gånger så har jag under samma runda gjort två ace. Det är ju, ja, det är kul. Men totalt kanske 25-30 eller något sånt.
Jädrar. Blir fan förbannad där.
Men de kommer, Anders. Det är liksom, det är så. Bara, man får köra lite.
Så jag spelar mest par fyra, så att...
Men sen är det också så här, det är ju inte alltid alla bra kast som blir ett ace, utan oftast är det ju liksom så här att oj då, hoppla, sopar jag på den lite för bra, och så går den i liksom. Skönaste jag gjorde var faktiskt kaparatoren förra året. Så stod jag och så jädra laddad på 10, så sa jag till dem i gruppen bara, nu blir det ace från gubbar. Så drar jag iväg en T-bird på flexaren lite och bara smack rätt i korg. Det var riktigt gött. Och så här, andra hålet för rundan. Sen gick inte den rundan något vidare bra efter det, men det var ändå rätt gött att bara trycka i den.
Jag får skylla på det att vi kör ju mest fieldwork, vet du, i Lidköping. Vi har ingen bana. Det är svårt att isa på fieldworken, vet du. Det kommer.
Disc Golf Victor, han frågade hur fick du idén att starta upp Nordic Disc Golf? Det har vi ju lite gått igenom, men han vill berömma dig för din service och leveranstid. Ja, säger han, tack. Att den är riktigt bra.
Då får jag tacka Postnord. Alla snackar alltid så mycket skit om Postnord, men de är riktigt snabba. Alltså man lämnar in paketen klockan 3, tror jag de har sån deadline, och sen så har upp till Stockholm så har folk dem i brevlådan klockan 12 eller 1 nästa dag.
Ja.
Så att det är...
Alltså det är ju det. Lund tror jag är bra då. Alltså det ligger bra till.
Just det, så kan det vara.
Ja. Och så drar det rätt upp till Jönköping och sen rätt upp till Stockholm till exempel.
Mm.
Ja, det är... Ja, men visst. Ära de som äras bör. Även de som ofta skit får. Så hatten av då, Postnord, säger vi idag.
Nej, jag har faktiskt inte haft några problem med dem här heller. Jag tycker att de har varit superbra. Jag har läst så mycket skit som de har fått liksom överallt, men här tycker jag, jag har aldrig haft något problem med liksom leverans eller någonting. Det har aldrig fattats något paket. Nu peppa peppa, ta i trä nu då, för att ta i bordsskivan, annars så går det käpprätt snart. Men ja, nej.
Nej, men det har blivit bättre och jag gillar deras hur man bokar med skicka lätt och så vidare. Det funkar väldigt bra nu.
Mm.
Men jag skickar också mycket med skänker också. Men ja, to each their own.
Yes. Einar Schmidt undrar, vilka fördelar och nackdelar tror du har att ha spelat så mycket Ultimate innan?
Ja, fördelar är ju spin. Alltså att man kastar ju bara med spin från Ultimaten, så att man tränar upp handled väldigt mycket och alla de här touch forehands och touch backhands i spelen. Det känns ju väldigt naturliga. Nackdelar. Nu så här långt efter så tror jag inte det finns så mycket nackdelar. I början så var det, man bouncear ju allting och du forehand drives var ju också kaos. När man skulle längre än 50 meter så blev det ju bara halabaloo, men du kunde kasta en putter 50 meter, men så fort du tog en driver så blev det inte då. Så att,
men har du också med i scuba och sådär också, eller? Kör du med?
Ja, jag kör det lite ibland. Jag ska inte ljuga och säga att jag inte har blivit inspirerad av Brody när jag har sett han gör det överallt, men det var ju ett kast jag kastade jättemycket när jag spelade Ultimate, så att det tar jag fram ibland, speciellt när det blåser konstiga vinklar om man inte vill att putten ska flyga iväg.
Han körde en sista rundan. Jag hade hoppats på att den skulle sitta, men den satt ju i korkant, tyvärr. Men det var kul att få se en sån igen. Hinka igen.
Just det här gamla, det här pattern pending som folk pratar om. Precis. När du står med ryggen ute och så. Det tycker jag, jag spelar ju lite Ultimate skogshyddan när jag var yngre. Vi hade någon som hette Sommarfris på skolan och då körde vi en del Ultimate. Och det har jag fått, just touch forehand och pattern pending tycker jag är ganska, jag ska inte säga att det är enkelt, men jag tycker inte att det är liksom fruktansvärt obehagligt som vissa andra som aldrig har liksom lirat Ultimate tycker. För det verkar som en sån grej som att man tycker att det är Men ja, det tror absolut. Jag att man kanske får med sig.
Då måste Johan fejka två gånger först. Sen kastar han.
Ja, jag har någon polare som ett tag, du vet, så här, han har också spelat Ultimate. Sen när de spelar discgolf lite på skoj nu, så spelar jag med dem häromdagen. Du vet, så här, då gör han ju verkligen där, rotera ut och sen kasta backhand på sitt inspel. För att det känns så naturligt.
Ja, precis.
Att göra det i en rörelse.
Ja. Ja, jag kollade mycket på Kymens gamla klipp från när han spelade. Och då är det några sådana där när han fejkar vanligt, så kastar han den bakom huvudet eller något sånt där. Det är sjukt häftigt, är det. Och jag förstår att det sitter liksom i, eller när man kommer fräscht från det, så är det ju verkligen i vad är det man säger, muskelminnet. Men det är inte så att du behöver göra det när du står bakom en björk.
Nej.
Vi har en fråga från Hannes Pär och J.D. Elliot Musik. Hannes Pär undrar, har du någon disk i bagen som inte kastar plast? Jag tror att du har svarat på den. Du hade väl en harp,
ja.
Va?
Ja, det är bara harp. Ja.
Och sen J.D. Elliot Musik frågar, favoritdisk, diskar och varför? Och varför typ av disk önskar du fanns i kasta plast lineup? Och det har vi också gått igenom lite. Sen har vi Kristoffer Nyberg. Jag tror att det är sista frågan här. Han frågar, är det sant att du vid en av dina första klubbtävlingar i spindisk missade att betala in acepotten och redan på första hålet kasta en stor forehand rätt i korg?
Ja. Fast det var inte min... Jag vet inte hur länge jag hade spelat, men jag vet att jag hade inte spelat jättelänge. Men det var liksom i början. Och så vet jag att jag satt och snackade med min polare i bilen, liksom, jag har 10 spänn, det är liksom inte värt det för att vi har en fast acepot på 500 som aldrig blir större. Så var det så här liksom, jag vet att, så när det satt så vet jag att jag skrek över hela banan, varför betalar jag? Men jag lärde mig. Eller nej, jag lärde mig faktiskt inte. För att sen var vi på den danska toren och spelade Hillerød. Som är en sån riktig lång bana. Det är den cage jag har gjort. Som är, jag vet inte om det är par 63 eller 4. Det är bara par 4 och 5. Man gör inte ace där. Mm. Så jag betalar inte. Och så acear jag typ ett 115 meters nedförshål. Och missar ace-potten på om det var 4000 danska eller något sånt. Det gjorde ont.
Men nu har du lärt dig i alla fall.
Nu har jag lärt mig.
Och 4000, den svider lite ändå.
Just. Jag vågar inte svära på att det var så mycket, men det var i alla fall några tusen. Alltså jag vet att en kille vann den 2 tävlingar senare, så bjöd han alla på hela tävlingen på öl efter rutan. Liksom att, ja.
Och idag, 4000 danska är typ 5000 svenska. Så att,
ja, det är mycket.
Eller mer till och med. Det fanns en gång 1,40 nu. Sjukt.
Ingen superskräll kronor. Heller att han bjöd på öl. Kan man tänka.
Nej, det är sån standard efter alla danska tävlingar, så är det 10 spänn ölen. Så.
Ja, det är gött. De har några bra grejer i Danmark.
Definitivt. Anders, vi fick ju en fråga ifrån Kedja Ut här. Just bästa / sämsta turnering. Vill du starta?
Det kan jag göra. För mig är det väldigt lätt. Det blir en och samma. Jag har kört en tävling och det var Västgötatouren i Falköping 2019. Jag gick in och sa så här: nu ska jag banne mig spela på par. Ja, tror det gick bra. Höll jag min gameplan? Hej, det gjorde jag inte. Utan jag följde för fällan och liksom började satsa och spela offensivt, och det sket ju sig. Men samtidigt så var det extremt kul. Alltså, jag blev ju hooked. Så otroligt roligt att spela flera runder och få spela med fler folk. Och så hamnar man ju till sist med sådana som var, ja, ungefär ens egen nivå. Och då gick jag med en trevlig herre från Habo. Han var nog 67. Men han var ju däremot den som spelade. Han hade ju en tydlig gameplan. Och höll sig på fairway. Jag liksom la mig kanske lite längre, men lite snedare också. Så nästa gång, spela, håll det till gameplan, spela på par eller liksom vara mer smart med mitt spel. Men det var som sagt vansinnigt roligt, och jag ser fram emot årets Västgötator. Jag tror den kan bli episk.
Faktiskt.
Så det var väldigt snabbt och lätt, samma tävling för min del.
Ja, jag har ju spelat lite mer. Som ni vet. Jag kommer ju dock inte ihåg så mycket från 90-talet. För det känns som en någon form av dimma liksom bara. Det är så långt bak och det finns faktiskt inga... jag hade inte PDGA på den tiden. Så att jag har inget... Liksom, jag vet knappt vad jag har spelat. Men jag bakdaterade i alla fall lite. Och min sämsta tävling i discgolflivet 2.0 är ändå SM 2015. Det spelades på Järva och på Lillsjön. Och det var fasen ingenting som stämde den helgen. Det var jättesynd. För det var verkligen en tävling som jag såg fram emot. Jag var på den tiden, hade spons av Prodiscus. Så jag tror lite kanske att jag hade satt lite mer press på mig själv än vad jag kanske borde göra egentligen. För jag hade inte spelat sådär super mycket liksom. Men det som var så sjukt var att jag var uppe med Ulvenen och jag spelade sopdåligt liksom på dagen, och så gick vi ut och spelade liksom en runda efter, en sån avreageringsrunda, och då spelade jag hur bra som helst. Det är så sjukt, allting satt liksom, linjerna satt, puttarna satt, så tävling så gick det sopdåligt. Så då jag slutade som 67 på den tävlingen och var extremt missnöjd med mitt spel. Just också för att det var en av de få gångerna jag spelade, eller sista gången jag spelade Järva, innan de har nu totalt förstört den. Liksom. Så det var synd att få liksom avsluta, eller spela en av de sista runderna på Järva dåligt. Däremot den bästa tävlingen som jag kommer ihåg nu det sista, det är DNT i DNT Syd på Bulltofta 2013. Den tävlingen stämde allt. Sjukt roligt att spela liksom. Alltså, drivarna stämde. Det var på den tiden vi hade Final Nine. Alltså man körde liksom sista rundan, så, så var det en katt och så spelar man nio, sista nio liksom. Superroligt. Som sagt, allting, det var, de hade X-hålen. Jag vet inte om du har spelat dem, Johan.
Nej, jag har inte det. Jag har hört talas om dem och de verkar riktigt roliga, men det är också rätt farliga. De berättar om att diska landade i trädgårdar och att folk drog alldeles för långt.
Mm. Ett av dem tror jag faktiskt har blivit permanent nu på Bulltofta. Det här du kastar i en trädridå och sen ligger korgen en bit upp liksom på en kulle. Jag vet inte vilket hål det är.
Ja, kan det vara hål 9?
Ja, någonting sånt, ja. Efter, jag tror att det är efter det här ganska långa hålet som du står upp och kastar liksom parallellt med motorvägen, va? Så kommer ett kort hål till och sen kommer ett till inne, liksom inne i skogen mer eller mindre.
Ja, precis, ja.
Som är, men det var, jag tror det var ganska förlängt då. Och sen efter det så kastar du över dammen ner mot cykelbanorna.
Just det.
Ja. Så att, men nej, jätterolig tävling som sagt och allting stämde. Det var bara, det var så här skön känsla hela den helgen. Man gick runt och bara mös liksom. Man missade typ ingenting och kastade långt och rakt och det var bara kul att spela. Så att man har sådana upp och ner känns det som, men det man har tagit med sig nu i alla fall, eller det som jag har pratat en del med Anders, är att nu har jag liksom släppt det mesta. Nu är det, ska det mest vara roligt att spela discgolf, annars så får man sådana här riktiga kassar under, så kan man bara försöka trycka. Jag tror man blir bättre på att trycka bort det lite också. Att man inte liksom försöker jaga utan tar mer hål för hål och kanske försöker hålla sig till någon form av gameplan när man vet att ja, men idag så stämmer inte. Ja, alltså jag är lite, släpper lite tidigt eller någonting och då kanske man diskar ner och går på fairway drivers istället för att man tar distance driver och får sådana extremt kassa liksom släpp, för att det har vi pratat om innan, men det kanske inte är det bästa. Om man har en dålig timing på en dag så kanske man inte ska gå på de här riktigt spetsiga goa grejerna, för då brukar man lägga sig riktigt, riktigt dåligt faktiskt.
Så det får du ha med dig att vi är ju gamla gubbar här, vet du, Johan. Du kan fortfarande gå all in och bara satsa. Men vi har sansat oss lite och mognat i våra spel och kanske, ja, jag för min del, jag har ju lärt mig att gå mer på accuracy och sänka utkastet lite grann kanske. Gå på 75% istället och vara mer pricksäker. Så jag ser verkligen fram emot att börja tävla igen.
Ja,
vi släppte den här lite till dig innan här och tänkte att du kan ju också få ge din input när du
jag får bara slå en snabb parentes från den här tävlingen. Jag tror att jag och Ulvinen spelade pargolf och du vet det hålet som man står uppifrån som jag sa och kastade parallellt med motorvägen. Vi hade eagle-chans på det. Kalle gjorde en turnaround och la den över vänstersidan och så liksom bara fejdade den in i korridoren och så bara gled på och låg. Jag tror vi hade typ 12 eller 13 meters putt för eagle på det hållet. Det är det sjukaste kastet jag någonsin har sett, kan jag säga.
Okej. Alltså för att detta är kul att du berättar, för att det är en sån levande legend på banan. Du vet så här, alltså när man börjar spela och bara alltså vi arrangerar en DNT, då var det en kille, du vet, som var ny, du vet, så Carl Ulvinen, han drog den liksom ut över motorvägen och sen så där och så låg de där för eagle look, och du vet så här, i mitt huvud så när man var rätt ny så gick det inte ihop liksom hur det var ens möjligt. Men det är skitkul att höra att hur det gick till och att du var med.
Ja, vi som sagt, vi spelade pargolf. Vi brände putten båda två faktiskt. Vi var rätt irriterade. Båda två drog korgkant. Helt otippat. Men det var coolt. Alltså, jag vet att vi spelade ihop med någon yngre kille som var lite så här starstruck på Kalle. Och så var det ju så. Jag la den svinsafe liksom bara. Alltså, som sagt, det var en sån helg som allting stämde. Så jag bara kastade rätt ner. Jag tror jag la den 115-116 meter bara rätt ner mitt på fairway, så vi hade liksom superenkelt inspel. Så sa Kalle, nu ska du få se sånt, den lilla killen, och så smäller han på en sån turnaround, du vet, så han trodde han skulle dö liksom. Jag tror han körde typ en destroyer eller någonting så här, riktigt bara mosa på den. Det var sjukt.
Och den lilla killen är idag Simon Lizott.
Nej, det tror jag inte, men jag tror att han spelar och jag tror att han är ganska duktig. Ja, men det var kul, alltså just så här, Kalle har ju lite de här, just längden och lite, han kan ha sådana här Simon-linjer för sig ibland. Han är,
nej, verkligen.
Så det är kul. Har du spelat med han?
Jag spelade med han, om det var min första DNT eller något sånt. I Hässleholm kanske. Ja.
Mm.
Men då var det också så här, allt man hade hört om honom var att han kastade typ så här längst överallt och sånt. Så att, sen så när man gick runt och spelade, jag vet inte om ni har spelat Hässleholm, men det är mycket så här 100 meters layupkast på alla par fyrorna. Sen finns det några par femorna där man kan öppna.
Mm.
Men det var ju några hål där man fick se handkast ut, så det var häftigt.
Mm. Sjukt bra teknik.
Mm, verkligen.
Hur långt driver du ungefär, Johan?
130 kanske, stabilt. Jag tror mitt rekord då var, men då blåste det orkan, så det går inte att jämföra. Men då var, jag tror jag var uppe på 176 som mitt längsta då. Men 130 är rätt stabilt.
Mm. Det är en bra längd. Man klarar sig väldigt, väldigt bra. Det är ju sällan man behöver kasta mycket, mycket längre än så, tycker jag.
Ja, precis.
Ja, jag är hatten av till våra långkastare där ute. Det ser så jädra läckert ut.
Har du några sådana tävlingar, Johan, som du känner att du skulle kunna dela med dig lite av?
Min bästa tävling får nog ändå vara mitt första SM. Jag vet inte, jag spelade inte så bra första två rundorna på Bulltofta. Och sen vet jag att jag kom in efter första rundan på Sankt Hans, kom in med the hot round. Du vet, så här, slog Henrik Johansen och Henrik Hagman och alla de här toppnamnen liksom, och gjorde värsta rundan. Hoppa upp till, om det var tredje kortet eller något sånt. Och du vet, så här, jag fattar ju ingenting. om det var tangerat banrekord också eller något sånt. Så att, det var, och sen slutade jag på 13:e plats eller något sånt. Det, SM-et. Så att, det var en riktig häftig tävling. Det var ju första riktigt stora. Sämsta tävling, alltså det måste ju vara någon tävling i Eslöv. Det är en sån liten korthållsbana där vem som, eller inte vem som helst, men du vet så här, där folk kan gå 10 under och vara så här 80 ratade. För att det är korta tekniska hål. Och det passar ju inte mig. Jag vill kunna kasta ut, så att jag kan ju gå ett eller två över par där när ingenting funkar på tävling, och det är ju så här 870 rated eller något sånt. Så att där har jag varit, känts riktigt dåligt när man går runt där och OB överallt och missar alla linjer, och sen så kommer någon som man brukar slå med 15 kast, så har gått 10 under och så slår de en själv. Så att,
det är Eslöv man ska åka till alltså.
Om man ska vinna mot mig så är det.
Men det, apropå om man ska säga det är ju såna här ratingdödare, såna här banor liksom som är, men som sagt, det är ju kul att vara ute och tävla och visa sig lite också, så man kan se det så, men det är ju inget ställe man åker och hämtar rating på direkt.
Nej.
Shoutout till Eslöv. En arbetskamrat till mig, de var på en rockfestival som arrangerades precis där. Och så skulle de gå och sätta upp sitt tält på campingen, eller där det var aviserat att man skulle få tälta. Men där borta är det massor med plats. Vi sätter upp tältet där. Och så på morgonen så, hallå, här kan ni inte ligga. Och så gick de ut och tittade, och var det en korg typ 2 meter bort från tältet. Så, men de var snälla och de fick ju flytta på sig såklart. Men de såg inte det på kvällen.
Ja, det är inte enkelt.
Kul.
Yes. Ja, vi hoppas att Kedja Ut blir nöjda med det och att de fick en liten bonus där med Johan. Det tyckte jag var lite kul.
Mm.
Men vi bollar väl vidare, Anders. Vad vill vi att de ska svara på då? Den här kanske blir lite tuff för dem.
Nej, men det är kul. Alltså, nu har de ju kört dryga 100 avsnitt. Är det något avsnitt som ni är extra stolta över? Och vilket känner ni att, skulle jag få stryka något här? Det här skulle jag inte vilja finnas, att det finns uppe för folk att lyssna på. Ja, kom igen nu. Vad gäller jag nu? Nu vill vi höra bästa sämsta avsnittet. Så ska vi gå in och lyssna på det sämsta. Och så ska vi säga att nej, så farligt är det inte. Det får allt ligga kvar.
Mm.
Eller? Vi provar
det. Ja, tycker jag kan bli kul att höra. Jag brukar ju tipsa lite så här i slutet på varenda avsnitt. Och jag tänker inte göra er besvikna. Jag tänker tipsa även idag.
Ted's hot take.
Ja, precis. Alltså det här blir en trestegsraket, Anders. Jag vill faktiskt slå ett slag och tipsa om Disc Golf Network. Varför då tänker ni? Jag tänker så här, live coverage på tävlingar. Det kostar inte så mycket. Är man PDGA-medlem så tror jag att det kostar styvt 40 kronor i månaden. Är det något sånt, va?
Ja.
Ja, man får ju det här. Sen då kan man ju glida med och kolla Discorden. Om man känner för det. Om man tycker att det är kul att snacka plast med andra likasinnade i Sverige. Men sen har de faktiskt någonting som jag snubblade över för ett tag sedan. Och det är Disc Golf Pro Talk med Matt Graham och Josh Graham. Matt Graham är från The Nick and Matt Show. Har ni missat den så tycker jag att ni ska titta på den. Det är en videopodd där de går igenom och snackar en hel del om tävlingar som har varit och lite andra grejer. Sjukt bra tyckte jag det var. Jag vet, har du sett det Johan eller har du missat det?
Jag tittar på The Disc Golf Network men jag har inte lyssnat på de andra grejerna.
Det har jag missat också så jag får göra min läxa och gå in och kolla på det då.
Tyckte att det var riktigt bra. Jag, som sagt, jag snubblade över det för någon vecka sedan och sjukt bra videoproduktion. Jag tror att det är postprod så att de har liksom lagt ner en hel del arbete bakom det och tar upp väldigt väldigt bra ämnen och har, de är bröder så det blir rätt skön dynamik emellan dem också. Och sen tycker jag ju väldigt mycket om att lyssna på Matt heter han ju, Matt Graham. Från The Nick and Matt Show. Jag tycker att han har riktigt behaglig röst.
Bra flow.
Så det var det jag tänkte tipsa om.
Då tackar vi för det tipset. Gött.
Ja. Har du överlevt Johan? Kändes det okej att sitta med? Har vi varit snälla mot dig tycker du?
Ja, nej, det var supertrevligt.
Ska vi breaka någonting nu då? Du har ju någonting här till våra tittare också, eller lyssnare. Jag säger alltid tittare, det är bara för att vi sitter och tittar på varandra här. Vi frågade Johan, så kan inte vi fixa någon liten schysst kod där nu till de som lyssnar? Självklart, sa han. Så han, du kommer fixa någonting.
Ja, let's, vad sa vi? Let's snacka Johan.
Precis.
Ja. Ja.
Så får man 10% på Nordic Disc Golf.
Härligt.
Vad kör vi hela maj ut?
Tycker
det
jag.
Tycker jag.
Ja.
Vad roligt. Superkul.
Vi kommer plugga den på våra sociala medier. Jag tror både du kommer att plugga den på Nordic och vi kommer plugga den hos oss också. Så kör vi ett litet uppsamlingshit där nästa vecka också, tänker jag, Anders, va?
Det tycker jag. Ja, men nu är det i maj ut, som sagt. Och det här kommer ju folk få reda på fredag när vi släpper avsnittet. Så då är det bara in och shoppa, gott folk. Vi rekommenderar Lots, vi rekommenderar Reko. Och varför inte slänga in kanske en... Ja, men prova då en Grimex. Är de så understabila som vi säger? Ja, kanske inte för dig. Nej, kör en sån också då. Prova nu.
Du hade lite disk på lager, sa du Johan, eller?
600.
Förlåt, ja, nej, precis. Det finns ju mycket av vissa grejer och sen finns det ingenting av andra. Så K3 Reko har varit slut ett tag nu. Ja. Hoppas att de kommer in snart. Men annars det finns nog det mesta av allt annat.
Ja. Det är bara in och botanisera. Ja. Och gå loss.
Det är bara att skriva om det är någonting ni undrar.
Gött.
Stort tack för det. Vi tackar väl för idag då. Och som sagt, tack Johan för att du ville vara med.
Ja, superkul.
Jätteroligt var det. Och vi andra, vi hörs ju igen nästa fredag. Får vi se vad som bjuds på då.
Yes. Ja, tack så jättemycket Johan.
Ja, tack. Får jag bara säga en sista grej. Jag vill säga grattis till min mamma som fyller år på fredag. Så att om hon lyssnar på detta så grattis.
Självklart.
Grattis mamma.
Gratulerar vi, vad heter hon?
Lena.
Grattis Lena på födelsedagen då.
Lena, vet du.
Jag heter min mamma också.
Är det så?
Jajamän.
Det är ett klassiskt mammanamn. De brukar vara bra, mamma Lena. Härligt. Vi hörs då.
Gött. Tack.
Hej.
Ha det gött.
Hej. Hej och tack för att ni lyssnade. Vi skulle vilja ta och räkna ett stort tack till Björn Wennerborg för hjälp med jinglar, till Oskar Gäster för hjälp med grafiken, och vill uppmärksamma er på att ni kan skicka in frågor till oss på letssnackaplast@gmail.com eller att ni blir Patreon på patreon.com/letssnackaplast i ett ord. Tack, vi hörs nästa vecka. Ha det fint, hej hej!